Den grunden till att begrundelsen för att en syndagsadventist icke vill ta abort, den ligger i Bibelens berättningar, som den som blev läst nu. Grunden till att den katolska kyrkan icke tar abort ligger i naturloven, naturrätten. Jag vet inte vad det säger dig, men hvis paven blir spurt om man är för eller emot abort, så vill han säga han är emot. Hvis du och jag blir spurt, så vill vi säga vi är emot att ta abort. Men hvis vi ber om begrundelsen för det, så är den så forskjellig att man förstår inte om man kan komma till samma resultat med det jag har gjort. Det är en lång tradition i Europa för naturrättstanken, och så enkelt sagt så betyder det att en process som vi kallar en naturlig process må få löpa sitt löp utan att du hindrar den. Och med en naturlig process kan det vara en rent biologisk process, men det kan också vara en social process, för exempel som en revolution som har att göra med människors tankemönster, hållningar, valg och allt det som har med personlighet att göra. Det hör också med till en naturlig process. Och för att det ska vara i vårt bilde som vi snackade om här en kväll för, så är den process att finna i den världen var vi är. Det är en naturlig process i betydningen att det är en process i denna världen, om det då är i människa eller i planter eller i dyr eller i elementen, hur som helst. Allt som är i denna världen är en naturlig process. Och begrundelsen då får icke att blanda sig, för exempel i en graviditet med en abort, ligger i den katolska kyrkan i denna naturrättstanken. Så kom tillbaka till den naturrättstanken imorgon, men jag vill bara så si det sånt kort, och det förstår vad det innebär. Det har många konsekvenser. Det har bland annat en konsekvens att du icke vill ta bort. Men när du tänker sånt som jag nu har antydet, så betyder det att du också blir emot prevention. Det betyder också att hvis du får ett hjärtetillfälle och har 50-50 chanser till att klara dig och klara det gott och lever 25 år till som brukbar person, så behöver du inte gripa den chansen. Du kan lade stå till och hellre välja döden. För om du gör det, så kan du tolkas naturrättsligt på bägge måter. På den måten att min natur, mitt önske säger mig att jag hellre vill dö än ha en behandling. Men det kan också vara så att du säger jag vill hellre leva än dö, så jag tar en behandling. Du kan försvara bägge delar. Detta är aktuella tillfälle fra moderna Europa, hvor den katolske kirke bedømmer på den måte som jeg der antyder. Katolske kirke er ikke den eneste instans i verden som dømmer på basis av naturrett, men det gjør de. Og jeg sier det, så sier det for at jeg vil bedømme en abort, for eksempel, på basis av det som stod her. Det står at Maria, uten at hun hadde vært med menn og så videre, ble gravid. Och så gick hon till sin släktning Elisabeth där i fjällbygden. Och då dessa kvinnor möttes och bägge var gravida, med Elisabeth i sjätte månad och Maria för nylig, så uppstod den situation som är helt handgriplig tänkt, praktiskt jordnärt tänkt i bibelsammanhang, helt folklig språk, lika till det ene foster vet om det annat. Så det talas om en hilsen, det talas om en reaktion, och foster sprang av fryd i hennes liv och så vidare. Och med det samma det har skett, så uppdagar vi något annat. Att den ene kvinnan, hon begynner att säga något som hon inte har från sig själv. Och uttalar sig om detta fosters liv och karriär i många år, mission, allt det ska företa sig och vad dess liv ska bety. Och när den ene har färdig med att säga det, så öppnar den andra kvinnan upp och säger något tillsvarande om det andra foster. Och det är den bibelska begrundelsen för icke att ta bort. Det betyder i vårt förkvacklade bilder, som jag har fått många besked om, att det är ingen i världen som förstår någon av de där illustrationerna dina, så du ska glömma dem, Jens. Men tillåt mig att tro att det är lika dum som mig, så säger det en gång till. Och det är att det är ett öppet univers. Det vill säga att universet är inte en slutet cirkel, hvor inte något annat än det som är här förekommer. Det förekommer något i världen som inte har upprinnelse i världen. Därmed har man svart på det man kallar inspiration, bibelsett, profetiskt tale, försyn. Vem är en Gud som mig som känner änden från begynnelsen? Och hela vår uppfattning som adventister är baserad på en uppenbaring. Det är vår tro på skapelse och på sabbat. Det är en uppenbaringstro. Detsamma gäller vårt hopp om Jesu Kristi ankomme. Det är helt och totalt byggt på en uppenbaring. När vi säger att vi tror vi är ett folk villigt av Gud, eller en bevegelse villigt av Gud, det är mycket bättre att säga det, så är det byggt på en uppenbaring från A till Z, som vi ser. Och för det är så, må du och jag inte häva oss över något människa på något som helst stadium, hvor vi utelukker att denne tale kan komma till det människa. Tillsvarande texter som du känner väldigt gott och som jag ska minna dig om, det är både hos Esaias och hos Jeremias. I Esaias 49 står det: hör på mig i ör och ge akt i folk från det fjärne. Herren har kallt mig från mors liv av, och han har nämnt mitt namn från min mors skörd. Så går vi till en tillsvarande text som du känner från Jeremias, det första kapitel, hvor det står: för jag dannet dig i mors liv, kjente jag dig, och för du kom ut av mors skörd, helget jag dig. Jag satte dig till en profet för folkene, men jag sa: ack herre, herre, se, jag förstår icke att tala, för jag är ung, och så vidare. Och så kommer hela historien om Jeremias, viss liv, viss mission var tänkt. Du vevde mig i mors liv, mina dagar var talte för en enaste av dem var kommit, säger salmisten. Så det är de klassiska texter som visar att Gud har planer för människor. Inte bara som du och jag talte om den andra aften, att Gud har lagt gärningarna redo för att vi ska gå in i dem. Det har han gjort för hela människolivet från fosterstadiet av, ifölje dessa texter. Och det är för mig otroligt att någon kan våga och blanda sig i det med någon begrundelse i naturrätt eller något som helst, eller livsvärdier och livskvalitet av något slag. Så det är det jag menar. Jag menar ju många ting, men alltså, du och jag menar med döden, ämne i aften är döden. Det att blanda sig i Guds planer, det att förkvackla Guds planer, det att hålla sig utanför Guds planer eller förpurra dem för sig själv eller för andra, är en dödens tjänsten. Och det hänger samman med att det står, som vi läste för, att dere var döde i överträdelse och synd. Därför Jesus säger: följ mig, jag ska först tillbaka och begrava min far, eller vem det var. La de döde begrava de döde. Ingen som tror att Jesus tror något annat om deras liv än vi tror och vet. De var inte mer döda än du och jag är här, men de var döda för de icke var inne i Guds plan. Så det är döden. Den dag du synder ska du dö. Det som är dödens tjänste. Och det alla som förpurrar den Guds plan är i dödens tjänste. Och det är den tjänste du och jag må komma ut av, den dödens tjänste, och komma in i livets tjänste, in under helgons vägledning, och få Guds plan för vår liv realiserat. Syvendags adventister, det är det som är unga och som kan och vill något. Varför vill inte dere rejsa dere upp och stansa adventisterna, för exempel när de tar abort? Icke med våld och icke med makt, men med all iver och med all argument, alla goda argumenter, med Bibeln i hand, med profetins ånd i hand, med hela den iver du kan mobilisera, skulle du säga till adventistsamfundets ledelse att det må de inte göra. Adventistsamfundet har praktiserat fri abort helt från 1971 i USA. Och det är 2 år för fri abort var realitet i USA som nation. Det kom i 73. Och vi stod i den situation som vi kom till att tala samman om här någon igår här kort. Bara nämner det som en aktuellt exempel på att vi är i dödens tjänste många gång. När våra hospitaler i USA är som community hospitaler, alltså vad heter det, lokalt hospital som ger den tjänste till det samfund det står i, så förlanger borgarna där, som eventuellt också har gett pengar till hospital i sin tid, att de ska få en hospitalstjänste som man kan förvänta i samfundet. Hvis vi därför har moraliska skrupler med något sånt som abort för exempel, så kan de säga, väl, dere tjener oss inte som dere borde tjena oss. Och så kommer presset på adventistsamfundet som då säger, väl, ska vi uppge, ska vi tape och så vidare. Så kommer hela det där spill, vår ekonomi och prestige och position och arbetsplatser och egendomsförhåll, allt det där kommer på tale. Och så ser man att man manipulerar i situation, och så ger man underbore lägene tillåtelse till fri abort. Och på någon av våra hospitaler, bland en del av våra läger, praktiserar vi det. Och fri abort, i princip är fri abort, det känner säkert någon av er, känner i alla fall de punkterna från 1971, och det sista punkt heter att man må någon gång välja ett mindre värdifullt liv framför ett mer värdifullt liv. Och så är du ute i den skure som är ganska förskräckande. Och det är lite nytt i att diskutera spisfindigheter och finesser i en sån sammanhang. Det kunde en ting att göra, det är att lade med det. Och det är någon röster som blir hört bedre än andra, och jag tror att unga röster blir hört bedre än andra röster. Så det ska du blanda dig i. Visst inte du tillfälligtvis har valt en sån annan förkvacklet livshållning, och du tror du kunde göra det med vilken som helst begrundelse. För de universum är öppen för Gud, för de världen, för de vårt sinne är öppen för Gud, och för de Gud, alltså livet består i att Gud kan tala till oss, utelukker vi per definition den möjlighet att vi skulle ta abort. Så jag tar denna saken upp som direkt och fyrkantig och lätt till, så är det för bara tiden är kort och jag aktualiserar det. Det är en tjänste till liv eller en tjänste till död. Nu kunde någon invända att dessa tillfällen du träcker fram, det är män som Jesus, vår frälser, Guds son, Guds själ, skapare och herre och så vidare. Och så är det döpen Johannes, och så är det Esaias och Jeremias och Kyros, och så är det salmisten. Alltså, kunde du inte tänka dig att det var liv som var undfanget i en sådan, under sådana omständigheter att de per definition via sin undfangelse ville vara värdelösa? Och då kunde man tänka sig ett tillfälle som ett exempel som vi har här i Första Mosebok 19. Jag tar inte tid att läsa det, men minner du om det för vers 30. Och Lot drog från Soar upp i fjällen och blev boende där, och hans 2 döttrar med ham. För han torde icke bo i Soar, och han bodde i en hule, han och hans 2 döttrar. Och de var rädd för folket och för byn omkring där, och så säger döttrarna till varandra, det är icke män här så vi kan fortsätter släkten. Och så blir de eniga om en plan att de skulle dricka sin far full, och den äldste går in först och blir gravid med sin far, och den andra gör det därefter. Och så gjorde de, de drack han full den ena natt, och så blev den äldste datter gravid, så drack de han full den andra natt, och det står han visste inte att hon la sig, han visste inte hon stod upp, och Noah, Lot visste intet, men bägge blev gravida, och de födde de 2 babyer där. Den ene blev Moabiternes stamfar, och den andra blev Ammonitternes stamfar. Alltid från den dag av fiender av Guds folk, men släktingar av Guds folk. Så säger du, här har du ett tillfälle av incest, av svik, bedrag, av fyll. Och hvis du tror att Gud har villigt någon av de tingene där, så skulle du läsa en gång till. Den där avsindiga handling var aldrig varit efter Guds plan. Det säger sig själv att Gud inte ville undfangelse i fylla, han ville inte undfangelse i svik, eller våld. Han ville icke incest. Loven är tindrande klar mot incest och mot alla de andra ting där. Därför är det helt naturliga orsaker till abort, begrundelse för abort. Men så kommer det intressanta som bibelhistorien lägger för dagen i en sådan sammanhang. Det är att disse Moab och Moabiter och Hamoriter, de blev behandlat med säromtale i Moseloven, och det står att de kunde bli efter så många generationer medlemmar av Guds folk, Israels folk, på sådana och sådana betingelser. Det kan du själv läsa om. Men det intressanta, och det mest intressanta av allt, det är Moabiter kvinnan Rut. Den gång hon kom där med Naomi på väg tillbaka från Moab in till Israel, och då Naomi följde att Gud hade vänt sig mot henne och att allt var tappt, jag gick med fulla händer och kom med tomme, och då sa Rut, säger, där hvor du går, går jag, där du dör, dör jag, där du begraves, begraves jag, ditt folk ska vara mitt folk, din Gud ska vara min Gud. Där hon hade sagt det, var hela den lov som stod Moabitten emot upphävet. Det inlysningen var det, för Rut blev inlämnat i Israel med detsamma, och hon står i Jesus släktstavla. Där ser du vad en vad du kan vinna vid att undgå abort. Bibelhistorien i sig själv vittnar om att det som är begynt i galskap och i ondskap, i svik, icke är värdilöst. Varför är det icke värdilöst? Är det naturrättstanken som gör det? Nej, det är för att Gud kan tala till människor, för att sinne kan och är principiellt sån skrudd samman att det kan vara öppet för Guds tale. Och för att Gud kunde tala till Rut, kan Rut bli det hon nu blir till. Och det säger sig själv att det betinger vår adfärd.